Vi ska fortsätta vår genomgång av vad en kristen tror, lär och bekänner genom att tala något om kyrkan och hennes predikoämbete. Vi tror att det finns en helig kristen kyrka. Bibeln kan kalla denna kyrka för ett tempel. Guds tempel som består av levande stenar. Den kan också kallas för Kristi kropp. De kristna är lemmar i denna enda kropp. Denna kyrka är en enda. Och alla de är lemmar eller medlemmar i denna kyrka som tror på Jesus Kristus, som är Guds barn genom tron i Kristus Jesus, som Paulus säger i Galaterbrevet 3:26. Var och en som tror att Jesus stod för hans synd och uppstod igen på grund av hans rättfärdiggörelse, Romarbrevet 4:25, tillhör Kristi kyrka. Kyrkan består sålunda endast av troende, endast av heliga, som Gud räknar som heliga på grund av Jesu tillräknade rättfärdighet. Och dessa heliga är utspridda i hela världen. Varje sant troende, oavsett vilken nation, ras eller kyrkoorganisation han tillhör, är medlem av den heliga kristna kyrkan. Vi tror att den heliga kristna kyrkan är en verklighet, även om hon inte är en yttre synlig organisation. Människan ser ju på det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Första Samuelsboken 16:7. Därför känner bara Herren det sina. Andra Timoteus 2:19. Ty han kan se hjärtats tro. Han kan se in i hjärtat. Men det kan inte människor. De sanna medlemmarna i den enda sanna heliga kristna kyrkan är alltså kända bara för Gud. Vi kan inte skilja mellan sant troende och skrymtare. En människa som bekänner den kristna tron och som också handlar så att vi får intryck av att det är en kristen människa. En sådan människa kan likväl vara en hycklare eller en skrymtare. Vi måste därför komma ihåg att den heliga kristna kyrkan är osynlig eftersom vi icke kan se hjärtats tro. Vi kan inte se in i hjärtat. Vi får därför inte identifiera den enda kristna kyrkan med någon bestämd kyrkoorganisation eller med alla kyrkoorganisationer sammantagna. Det var vanligt på Luthers tid att man identifierade den kristna, enda kristna kyrkan med den yttre romersk-katolska kyrkan på hans tid. Och så gör man alltjämt om man är en romersk-katolik. Och det är inte ovanligt heller att man i vår tid identifierar den kristna kyrkan med ett bestämt yttre kyrkosamfund. Till exempel Svenska kyrkan. Vi tror att även om den kristna kyrkan är osynlig så kan dess närvaro påvisas. Man kan visa på att den finns och var den finns. Detta kan vi därför att vi vet vad det är som grundar kyrkan. Vad det är som föder människor på nytt och bevarar människor i tron. Det är evangelium när det predikas och när sakramenten förvaltas. Då är den heliga kristna kyrkan närvarande. Ty det är genom nådemedlen som kyrkan frambringas och bevaras. Genom nådemedlen frambringas ju och bevaras den sanna tron. Och Guds ord vänder aldrig tillbaka fåfängt säger skriften. Vi är alltså övertygade om att kyrkan är närvarande där dessa medel är i bruk. Ty Herren har anförtrott dessa medel åt sin kyrka av troende. Vi kallar därför nådemedlen för kyrkans kännetecken. Och vi ska alltså söka oss dit där Guds ord förkunnas rent och klart och där sakramenten förvaltas efter Kristi instiftelse. Där finns den kristna kyrkan. Vi tror att det är Herrens vilja att kristna ska komma samman för att ömsesidigt uppbygga varann på den allra heligaste tron. De kristna uppmanas att låta Guds ord rikligen bo ibland sig och att växa till på den enda rätta grunden. De kristna uppmanas också att verkställa hela Herrens uppdrag, att gå ut och predika evangelium för allt skapat, att göra alla folk till Jesu lärjungar. Därför måste de komma samman. Men dessa yttre sammankomster, dessa synliga samlingar, när kristna samlas i församlingar eller synoder eller vad man än kallar dessa samlingar. Dessa samlingar kallar vi för kyrkor, inte därför att de är identiska med den enda osynliga kristna kyrkan eller församlingen, utan därför att dessa samlingar bekänner sig till kyrkans kännetecken, som vi sa är nådens medel. De håller sig till Guds ord och sakramenten, och de samlas under ordet. De samlas och gör bruk av Guds nådemedel. Vi kallar dem för kyrkor därför att vi vet att nådemedlen verkar tro och att det sålunda bland dem eller inom dem finns sant troende. Men vi får inte förväxla dessa yttre samlingar med den osynliga kyrkan själv, så att vi försöker göra den osynliga kyrkan synlig. Vi tror att den heliga kristna kyrkan är en, att dess lemmar är förenade i samma tro, i en gemensam tro. Alla sant troende har en enda Herre, en enda tro, ett enda dop, en enda Gud och allas fader, som det står i Efeserbrevet 4:5. Då detta är en trons enhet i hjärtat, så är det endast Gud som ser den. Men vi och vår sida, som inte kan se in i hjärtat, vi kan likväl se frukterna av tron. Vi kan höra vilken lära eller vilket vittnesbörd, vilken bekännelse som det troende ger. En bekännelse som inte bara ges i ord utan också i handlingar. Och vi kan pröva detta vittnesbörd i ord och handling utifrån Guds ord och se om det är sådana frukter som det troende enligt Guds ord ska ha. Vi har att erkänna att enighet i tron föreligger om man uppvisar sådana frukter i ord och gärningar som är i samklang med Guds undervisning. Vi kan inte se in i hjärtat, men vi kan se på tron och bekännelsen. De kristnas enhet blir uppenbar för oss när de kristna är ense i fråga om sin bekännelse till den lära som är uppenbarad i skriften. Vi tror vidare att en enskild genom sitt medlemskap i en kyrkoorganisation bekänner sig till den organisationens lära och praxis, det vill säga tillämpning av sin lära, av sin bekännelse. Vi lär att en kyrkas rättläriga beskaffenhet avgörs inte bara av namnet eller av en ytlig förpliktelse att lära enligt Guds ord, enligt den bibliska bekännelsen, utan en kyrkas rättläriga beskaffenhet avgörs av vilken lära och bekännelse som i verkligheten läres från predikstolarna, från de teologiska skolorna och i kyrkans böcker. Hur man tillämpar och praktiserar sin på papperet uttalade lära och bekännelse. Vi lär att en kyrka förlorar inte sin rättrogna beskaffenhet genom tillfälliga fel som uppstår, genom tillfällig irrlära. En irrlära som bekämpas och avlägsnas genom lärotukt, så som skriften anvisar. Först när man försvarar avvikelserna, försvarar falsk lära eller obibliskt levande, tolererar det i sin gemenskap, först då övergår den rättrogna gemenskapen eller kyrkan till att bli en irrlärig kyrka. Att påstå att det finns enhet där det inte finns överensstämmelse i fråga om bekännelsen, det är detsamma som att påstå att man kan se in i en människas hjärta. Därför att då grundar sig ju inte denna enhet på vad vi kan se, vad vi hör och vad vi ser, på det vittnesbörd som vi kan pröva, utan vi påstår då att det finns en enhet därför att det finns likväl en samma tro i hjärtana, och då påstår vi ju att vi har kunnat se in i hjärtana, och det kan endast Gud göra. Men det är inte nödvändigt att alla är ense i fråga om sådana ting som Bibeln inte ger några befallningar om, till exempel i fråga om kyrkoordning eller kyrkoorganisation eller klädedräkt eller annat sådant. Vi tror att sådana som visat sig vara förenade i tron ger till känna sin gemenskap i Kristus och söker ge uttryck för den när de får tillfälle till det. När man genom samtal eller genom det vittnesbörd man hör och ser finner att man har samma tro, så vill man stå enad tillsammans för att tillsammans bruka nådens medel och tillsammans gå ut för att göra alla folk till lärjungar. Man kan ge uttryck för sin gemenskap genom gemensam gudstjänst, genom att tillsammans förkunna evangelium, genom att tillsammans fira Herrens heliga nattvard, genom att bedja tillsammans eller genom gemensam kyrklig verksamhet i övrigt. Vi tror att vi inte kan praktisera religiös gemenskap med sådana vars bekännelse röjer att villfarelse lärs eller tolereras, understödjes eller försvaras. Herren bjuder ju att vi ska dra oss ifrån villolärare, sådana som framhärdar i avvikelser i förhållande till Guds ord. Det är en gudomlig ordning att i den kristna kyrkan endast Guds ord blir förkunnat. Guds ord utan blandning av människoläror. Att endast det som är enligt Guds ord läres och tros. Petrus säger, om någon talar så vare hans tal i enlighet med Guds ord. Det är sålunda alla kristnas plikt att skilja mellan rättroende och villfarande kyrkogemenskap. Att endast ha kyrklig gemenskap med rättroende samfund och om de redan har gått vilse till ett villfarande samfund, att då lämna dessa och stå i gemenskap med sådana samfund där man lär i enlighet med Guds ord och inte tolererar eller försvarar avvikelser i förhållande till Guds ord. Vi förkastar den läran att man kan ha kyrklig gemenskap med falsk lära, att man kan stå i gemenskap med dem som praktiserar läror som inte överensstämmer med den bibliska bekännelsen. När det gäller ämbetet så tror vi att varje kristen är präst och konung inför Gud. Det är detta vi kallar för det allmänna prästadömet. Alla troende har direkt och lika tillgång till nådens tron genom Kristus, vår medlare. Alla troende har av Gud fått nådemedlen. Och alla kristna ska förkunna Guds lov, tacka honom för att de har blivit kallade från mörkret till Guds underbara ljus. Och i denna mening är alla kristna evangelietjänare. Vi ska alltså komma ihåg att det är det troende som är de egentliga och ursprungliga ägarna av alla kristna rättigheter och skyldigheter. Det är till det troende som Kristus överlämnar nycklamakten att lösa och att binda. Det är det troende han ger uppdraget att predika evangelium och förvalta sakramenten. Det troende är alltså de ursprungliga innehavarna av nycklamakten. Men hur förhåller det sig då med det särskilda ämbetet, det offentliga predikoämbetet? Jag vill lära och bekänner att förvaltningen av sakramenten, den offentliga förkunnelsen av Guds ord, alltså inte bara det enskilda vittnesbördet som äger, som det allmänna prästadömet äger att förvalta, utan förvaltandet på de medkristnas uppdrag och i deras namn. Detta offentliga förvaltande, det kommer till stånd genom församlingens kallelse. Och detta ämbete att offentligt förvalta Guds ord och sakramenten, det är en gudomlig ordning. Det är en av Gud instiftad ordning. De kristna som bor på en viss plats, de ska inte bara upprätthålla nådemedlen var för sig och i familjekretsen, i det broderliga umgänget, utan det är en gudomlig ordning att de ska sörja för att Guds ord predikas offentligt och att sakramenten förvaltas enligt Kristi instiftelse. Och denna förvaltning ska utföras av därtill skickliga personer. Personer som icke är nyomvända, som är väl grundade i läran, som är en enda kvinnas man. Ja, vi finner en lång förteckning i apostlarnas skrifter över hur en rätt herde, församlingsföreståndare, lärare ska vara beskaffad. En sådan som av församlingen kan kallas att å deras vägnar förvalta ord och sakrament offentligt. Och fastän det offentliga predikoämbetet är en gudomlig ordning, så har detta ämbete dock ingen annan makt än Guds ords makt. Det betyder alltså att de kristna skall gentemot predikoämbetet visa lydnad när predikoämbetet verkligen gör det det har fått kallelse och uppdrag att göra, nämligen förvaltar Guds ord och sakrament. När det håller sig till Guds ord, förkunnar Guds ord. Men skulle däremot en predikant vid sitt lärande komma med en undervisning och komma med fordringar som går utöver Guds ord, så är de kristna pliktiga att icke lyda. De ska pröva andarna och de är pliktiga att slå larm och söka föra den felande till rätta, påtala att han icke förvaltar sitt ämbete så som han har kallats att göra det. Och om predikanten icke vänder tillbaka in under ordets lydnad, så måste han av församlingen avsättas. Vi förkastar den villfarelsen att det offentliga predikoämbetet har en makt att fordra underkastelse och lydnad i angelägenheter som Kristus icke har påbjudit. Det är det kristnas frihet att bestämma yttre detaljer som hur deras präst ska vara klädd eller hur han ska bo, på vilket sätt han ska avlönas, vilken tid och hur och var gudstjänsten ska firas. Vi tror och bekänner att då kyrkan eller församlingen kallar män till det enskilda predikoämbetet, då är det Herren själv som handlar genom sin kyrka eller församling. Vi läser ju i Apostlagärningarna 20, vers 28, så har nu akt på er själva och på hela den jord i vilken den helige ande har satt er till föreståndare, till att vara herdar för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod. Det är den helige ande som har insatt de präster eller lärare, föreståndare eller herdar som församlingen har kallat att å deras vägnar offentligt förvalta ordet och sakramenten. Vi upprepar alltså att vi förkastar varje försök att identifiera den heliga kristna kyrkan med en viss yttre organisation. Liksom varje påstående att kyrkan måste fungera i världen genom särskilda organisationsformer. Vi förkastar också alla åsikter som i kyrkan ser en förlängning av Kristi människoblivande, som menar att Kristi människoblivande fortsätter i den kristna församlingen och att det är därför som den kristna församlingen kallas Kristi kropp. Vi förkastar också som en falsk ekumenism alla åsikter som söker kyrkans sanna enhet i någon form av yttre eller organisatorisk förening, och som genom en stor organisation menar sig därmed har skapat kyrkans enhet. Vi är motståndare till alla rörelser som syftar till en sådan förening på bekännelsetrohetens bekostnad. Däremot är vi för en biblisk ekumenik, det vill säga att man genom Guds ords undervisning försöker bringa människor in under ordet till trons lydnad, så att människor gemensamt bekänner och lär detsamma som Bibeln lär. Vi förkastar det påståendet att religiös gemenskap kan praktiseras utan överensstämmelse i bekännelsen. Vi lär och bekänner att det strider emot Guds ord när man utövar religiös gemenskap, kyrkogemenskap eller gudstjänstgemenskap, utan att man enigt lär och bekänner vad Bibeln lär. Detta är i korthet vad skriften lär om kyrkan och hennes predikoämbete. Det är detta vi tror, detta lär och bekänner vi. Så ska vi säga något om kyrkan och staten. Vi tror att inte bara kyrkan utan också staten, det vill säga all regeringsmakt, är insatt av Gud. Paulus säger i Romarbrevet 13:1, den överhet som finns är förordnad av Gud. Och därför ska de kristna för samvetets skull lyda överheten. Förutom när överheten befaller dem att icke lyda Gud. Ty skriften säger Apostlagärningarna 5:29, vi måste lyda Gud mer än människor. Vi tror att Gud har givit åt kyrkan och åt staten olika ansvarsområden. Ansvarsområden som inte är i konflikt med varandra. Och därför ska man inte blanda ihop kyrka och stat. Kyrkan har ett bestämt ansvarsområde, nämligen att kalla syndare till omvändelse. Att förkunna förlåtelse genom Kristi kors. Att uppmuntra det troende i deras kristna liv. Kyrkans syfte är att leda Guds utvalda genom tron på Kristus till evig salighet. Staten har ett annat ansvarsområde. Staten har inte fått uppdraget att predika evangelium och söka omvända syndare. Staten har det ansvarsområdet att den ska upprätthålla god ordning och lugn, att den ska ordna alla borgerliga angelägenheter bland människorna. Statens syfte är, som Paulus säger, att vi må föra ett lugnt och stilla levande i all gudaktighet och värdighet. Sålunda har staten och kyrkan olika medel till förfogande. Vi tror att det enda medel Gud har givit sin kyrka att förverkliga sina syften är hans uppenbarade ord i den heliga skrift. Kyrkan regerar genom andens svärd, inte genom yttre våld. Genom att predika lag och evangelium, synd och nåd, Guds vrede över synden och Guds barmhärtighet i Kristus, blir människor omvända och visa till salighet. De medel som Gud har givit åt staten för att fullgöra sin uppgift, det är borgerlig lag och borgerlig makt, sådant som inrättas och brukas efter förnuftets ljus. Och förnuftets ljus innefattar också den naturliga gudskunskapen, den inskrivna lagen och samvetet. Vi tror att det rätta förhållandet mellan kyrkan och staten, det bevaras och allas välfärd främjas på rätt sätt bara om vardera, om kyrkan och staten förblir inom sitt av Gud anvisade område och använder sina av Gud anförtrodda medel. Kyrkan får alltså icke använda statliga medel, våld och borgerlig lag för att tvinga människor till omvändelse eller till medlemskap. För att befrämja kyrkans utbredande. Och staten å sin sida ska icke regera genom kyrkan, genom nådens medel för att befrämja sina syften. Kyrkan ska inte använda borgerlig makt eller hindra staten när staten utför sina uppgifter, och staten ska inte vara evangeliebudbärare eller hindra kyrkan i hennes predikouppgift. Kyrkan ska inte försöka använda yttre våld och borgerlig lag och makt för att därigenom föra människor till Kristus. Och staten ska inte regera genom evangelium. Å andra sidan kan kyrkan och staten delta i ett och samma företag om nämligen vardera förblir inom sitt bestämda område och använder sina anförtrodda medel. Vi förkastar sålunda en statskyrka, det vill säga en kyrka som regeras av staten eller där man blandar samman kyrkans och statens ansvarsområden, där den borgerliga myndigheten bestämmer över kyrkan, över hennes lära eller över hennes gudstjänst, hur hon ska föra människor till frälsning, eller där kyrkan å sin sida söker direkt regera staten och förvalta statens angelägenheter. Vi förkastar varje försök från statens sida att inskränka på den fria religionsutövningen. Och vi förkastar varje försök från kyrkans sida att söka ekonomiskt bistånd av staten vid utförandet av sin frälsningsuppgift. Vi förkastar också alla åsikter som går ut på att det står en medborgare fritt att icke lyda sådana statens lagar som han personligen ogillar. Som han ogillar inte på grund av att de strider mot Guds ord, utan på grund av att han personligen inte tycker om dem. Detta är i korthet vad skriften lär om kyrkan och staten, och detta är vad vi tror, vad vi lär och bekänner. Vi ska slutligen säga någonting om Jesu återkomst och domen. Vi tror att Jesus, som är sann Gud och sann människa, och som uppstod från döden och uppsteg till Faderns högra hand, att han ska komma igen. Han är redan hos de troende. Han uppfyller löftet att vara med de sina, där två eller tre är församlade i hans namn. Där är han mitt ibland oss. Han är med oss alla dagar in till tidens ände. Men han ska också komma tillbaka på synligt sätt. På samma sätt som hans lärjungar såg honom fara upp till himmelen ska han komma tillbaka. När ska då detta ske? Vi tror att ingen kan veta den exakta tidpunkten för Jesu återkomst. Skriften säger oss att en sån kunskap är fördold. Den är fördold till och med för änglarna i himmelen. Men inte desto mindre har vår Herre givit oss tecken för att hålla oss i ständig väntan på hans återkomst. Han har inte givit oss sådana tecken att vi kan säga nej, inte än, inte nu, när det kommer att dröja minst 1000 år till innan han kommer. Nej, ingenting sådant. Han har givit oss sådana tecken så att vi ska hålla oss i ständig väntan på hans återkomst och med iver längta efter att han ska komma snart. Den betecknande bönen hos de kristna är ju denna: kom snart, Herre Jesus. Kom snart och hämta din brud. Herren har sagt till oss att vi ska ge akt på oss själva och vaka så att den dagen inte kommer på oss oförtänkt. Vi tror att när Jesus kommer tillbaka, då är den nuvarande världen slut. Alltså tror vi inte att det ska komma ytterligare bestämda perioder efter Jesu återkomst. Utan Jesu återkomst innebär denna världens slut. Men nya himlar och ny jord väntar vi efter hans löfte, i vilka rättfärdighet bor. 2 Petri 3:13. Vi tror att då Jesus kommer tillbaka och hans röst höres över hela jorden, ska alla döda uppstå och tillsammans med dem som ännu lever träda fram inför hans domarsäte. Vid denna yttersta dom kommer alla de som inte tror på Herren Kristus att dömas till en evighet i helvetet. Men de som genom tron har blivit renade i Kristi blod, de ska för evigt vara med Jesus i Guds saliga närhet i himmelen. Av detta följer att vi förkastar varje form av kiliasm, det vill säga varje form av tro på ett yttre jordiskt synligt 1000-årsrike. Sådana läror saknar giltigt stöd i den heliga skrift. Och sådana läror förleder de kristna att sätta sitt hopp till ett yttre rike, ett synligt jordiskt kristirike, ett tusenårsrike istället för att förlita sig på det som den naturliga människan föraktar men som likväl är lika verkligt och sant som det som synes. Kristi nåderike, syndernas förlåtelse, det eviga evangeliet. Vi förkastar likaså som obibliskt varje förhoppning att judarna allesammans ska bli omvända i de yttersta dagarna. Det är en missuppfattning av Romarbrevet 11 och 26 där det står: så skall hela Israel bli frälst. Hela Israel ska bli frälst. Men Israel, det är alla de judar som tror på Herren Jesus Kristus och alla de hedningar som har blivit inympade i det israelitiska olivträdet som tror på Herren Jesus Kristus. Ty den är inte jude som är det efter köttet. Vi som tror på Herren Jesus, vi är judar och israeliter. Vi förkastar också den läran som säger att till slut kommer alla människor till himmelen. Till slut så blir ingen fördömd utan alla får åtnjuta evig salighet. Bibeln lär klart en dubbel utgång. En evig himmelsk tillvaro för det troende och ett evigt helvete för dem som icke har ärat sonen, som icke har trott på Herren Jesus och hans verk för oss syndare. Vi förkastar också varje förnekande av en kroppslig uppståndelse och varje förnekande av helvetets verklighet. Den troendes själ ska aldrig någonsin dö. Den som tror på mig, han ska aldrig dö, säger Jesus. När den lekamliga döden kommer så dör icke hans själ, utan hans själ fortsätter att leva. Men på den yttersta dagen ska också hans kropp uppstå och förenas med hans själ och sedan gå in i den himmelska glädjen. Också det icke-troendes kroppar ska stå upp, men till evigt fördärv. Och helvetet är icke en symbol, utan en verklighet, en evig pina och ett evigt straff. Vi förkastar, såsom stridande mot skriftens klara uppenbarelse, alla försök att tolka de eskatologiska ställena i Nya testamentet, alltså sådana ställen som talar om vad som ska ske i den yttersta tiden, vad som ska ske vid Jesu andra ankomst. Vi förkastar tolkandet av dessa ställen symboliskt, att detta icke verkligen skildrar vad som verkligen ska hända, vad som ska ske vid tidens slut, utan att det bara är symboler för vad som sker samtidigt med historien. Ja, detta är i korthet vad skriften lär om Jesu återkomst, om domen. Och detta är vad vi tror, detta lär och bekänner vi. Ja, detta var en kort genomgång av vad en kristen tror, lär och bekänner. Ingen uttömmande genomgång, inte ett omnämnande av allt vad den bibliska läran innehåller. Men dessa punkter som vi nu har nämnt: Gud och hans uppenbarelse, skapelsen, människan och synden, Kristus och återlösningen, rättfärdiggörelsen genom tron, goda gärningar och bön, nådemedlen, kyrkan och hennes predikoämbete, kyrkan och staten, och till sist Jesu återkomst och domen. Det är grundläggande punkter i den kristna tron, och vi har här i korthet sökt presentera vad en kristen tror, lär och bekänner i dessa ting.